Kris med Kristus, del 1 av 3, står det: när allt faller, var står jag? Jag har skrivit som inledning för er att falla med hopp. Vad menar jag med det? Det ska jag strax berätta. Och för att ge oss en ingång i dagens predikan så vill jag att ni ska få möta en person i Bibeln som ni möter på baksidan, som hette Petrus, som är en av Jesus närmaste lärjungar, en av de, kan man säga, 3 av de 12, de som han investerade särskilt mycket mer. Och han var med om en häpnadsväckande sak. Han hade en självbild och självförtroende som blev fullständigt krossat en kväll då, för många, många år sedan, runt 2000 år sedan på skärtorsdagen. Och vad var det som hände med honom? Det ska vi få möta, en man som verkligen drabbades helt oväntat av en kris. När de, det vill säga Jesus och lärjungarna, hade sjungit lovsången gick de ut till Oliveberget. Och då sa Jesus till dem: i natt ska ni alla komma på fall för min skull, ty det står skrivet: jag ska dräpa herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom: även om alla andra kommer på fall för din skull, så ska jag då aldrig komma på fall. Men Jesus sa: sannerligen, i natt, innan tuppen gal, skall du ha förnekat mig 3 gånger. Petrus sa: om jag så måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sade alla lärjungarna. Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar, utsänd av översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken: den som jag kysser är det, grip honom. Han, det vill säga Judas, gick rakt fram till Jesus, hälsade honom med att säga rabbi och kysste honom. Jesus sa till honom: min vän, nu har du gjort ditt. Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. En av dem som var med Jesus, och det här är då Petrus, lyfte handen och drog sitt svärd, och han slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Och då sa Jesus till Petrus: stick tillbaka ditt svärd. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. De som hade gripit Jesus förde honom till översteprästen Kajafas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. Petrus följde efter på avstånd ända till översteprästens palats. Där gick han in på gården och satte sig bland tjänarna för att se hur det skulle sluta. Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sade: du var också tillsammans med Jesus från Galileen. Men han förnekade det inför alla och sa: jag vet inte vad du talar om. Han gick ut i porten och där var det en annan kvinna som såg honom. Och hon sa till dem runt omkring: han där var tillsammans med Jesus från Nazaret. Han förnekade det på nytt och svor på det: jag känner inte den mannen. Strax efteråt kom de som stod där fram till Petrus och sa: ja, men visst är du också en av dem. Det hörs ju på talet. Och då svor han och bedyrade: jag känner inte den mannen. I samma ögonblick golen tupp. Och då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt: innan tuppen gal skall du ha förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. När allting faller, var står jag? Och jag har skrivit till er att i fritt fall så känns det helt hopplöst. Jag gissar att de allra flesta av er har varit med om en omvälvande kris. Alltså, marken under den rämnar. Det kan ha hänt alldeles oväntat i en familjetragedi, ett olycksfall där någon dör. Man har talat om en sjukdom i familjen som bara gör att det känns som att nu rämnar avgrunden. Det kan vara en dag på jobbet, du kommer dit och tänker att allt ska vara som vanligt, och helt plötsligt så märker du att någonting är annorlunda. Det blir en indragning och din tjänst försvinner efter ett kort tag. Eller bara det att du upptäcker att andra människor på ditt jobb har talat bakom ryggen på dig, eller alla andra fick bjudas in på en samling utom du. Och du känner att hade jag ingen annan plats än detta? Det spelar ingen roll. Kriser när de kommer drabbar oss ofta oväntat. Annars hade vi på något vis förberett oss för dem ännu mera och känt oss att det här har vi lite bättre koll på. Det går inte med alla, men en del sådana saker. Och då känns det helt hopplöst. Och så står det i Bibeln då, ni har bibelversen framför er, i Romarbrevet 5, vers 4. att hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Och vad betyder det att hoppet inte sviker oss? Och jag har tagit med min tavla här. Jag ska rita en kort bild på det. Och ni föreställer er en liksom eskalerande kris. Samtidigt som en kris eskalerar, då är ju våra liv som att det är nästan som att det blir som ett trappsteg ner. Man hör talas om att någonting kanske kliar på huden. Man undrar vad det kan tänkas vara. Så tänker man inte så mycket med det. Man tar lite kan och därm. Och sen så känner man att det här går inte över. Jag borde ta kontakt med doktorn och kanske kan få en starkare salva. Och så går man dit och så säger doktorn: vi måste ta fördjupade kontroller på det här området som kliar på din kropp. Det här håller inte. Vadå? Vad händer nu? Det här var väl inte tanken. Jag skulle bara få lite kan och därm salva, fast starkare. Och det dyker upp en oro. Och du får då ta en form av biopsi. Och sen så får du vänta. Och du tänker väl, ja, men det är väl inget särskilt. Ändå känner du sömnen börjar påverkas. Och sen efter några veckor så får du svar. Och då så får du meddelandet, ja, men vi behöver att du kommer in på en ny tid. Och du får inte det där brevet, utan du får någon som behöver träffa dig. Och du tänker att, ja, men det är väl ingenting. De vill väl ha bra vård för mig, att jag ska få en bra kontakt. Men du upplever att det är som ett tillsteg ner. Någonting börjar ändå skaka och så vidare. Och så kommer du dit och så säger de, du har drabbats av elakartad hudcancer. Och det känns som att allting bara rämnar rakt ner i avgrunden. Vad händer nu? Det blir katastrof. Och sen så säger Jesus, eller Paulus då, hoppet sviker oss inte. Och vilket hopp då? Och sen kan egentligen trappan bli längre och längre. Du hoppas på den här behandlingen och så vidare. Och så märker du att det går inte rätt. Problemen minskar inte, de snarare ökar. Du blir inte bättre, du blir inte bättre. Alla omkring sig behöver mer och mer engagerad. Du hoppas och så går det bara åt fel håll. Och till slut så rämnar det då. Och dina döden inträffar. Och det blir fullständig katastrof. Vad betyder det då att hoppet inte överger oss? För Paulus, han lägger ut den här bibelversen lite mer. Den texten har ni inte, men ni har bibelhänvisningen för att läsa hemma. För då står det så här, att vi kan få falla med Kristus. Hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, skriver Paulus. För när tiden var inne, det vill säga påsken, medan vännen var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Vi kanske inte vill kallas för ogudaktiga, men vad det betyder är att är jag utan Gud, då är jag ogudaktig. Är jag med Gud, då är jag gudaktig. Inte för allt som jag gör som är rätt, utan för han som lever i mig är ständigt rätt. Så säger Paulus då, när Jesus dog för oss i de ogudaktiga ställen, så säger han, om han nu dog med oss, hur mycket mer ska vi då inte bli försonade och bli frälsta genom hans liv? Därför när allting rämnar, då har Jesus beslutat att han följer med oss in i döden. Och han mötte inte bara död som vi kan möta. Han mötte hån. Han blev avklädd och tog av honom kläderna på korset. Hans vänner avböjde sig från att kännas vid honom. De flydde. Alltså han blev ju lämnad. Han råkade ut för alla kriser i praktiken som vi kan få vara med om på korset. Men det stora är att han uppstod igen. Och då kommer hoppet tillbaka. Och när vi sen börjar lära känna honom, då blir det som, oj, det fanns en platå att kunna få ställa mitt liv på igen. Är han så här god? Om då finns det ännu mer hopp. Även om det värsta händer, så har det bästa hänt. Jag har mött honom. Och även om det yttersta inträffar, så vet jag att han har lovat att jag kan få leva i evighet tillsammans med honom. För korset är inte bara en avrättningsredskap. Det handlar om en person som kan skapa lycka in i den absolut största svårigheten. Och det är därför det är så viktigt att få höra att jag kan möta min kris tillsammans med Kristus. Och vi kan få falla med Kristus. Petrus, han är med om en situation som var för honom otänkbar. Man kan se efterhand säga att, ja, men han borde väl ha förstått att Jesus skulle dö, att han skulle uppstå. Och så var inte fallet. Han begrep aldrig vad som skulle ske om än Jesus sa det. Det är ungefär som när vi hör om saker som är oroväckande, så tolkar vi om dem. För vi vill ju alltid tänka att det ska kunna gå bra. Och det tror jag är ju en tanke med det också. Och så säger han de här orden då, när Jesus har sagt, du kommer förneka mig i natt. Du kommer säga, du känner inte mig. Jesus är ju Petrus absolut bästa vän. Han har ju inte övergett sin familj, men han har lämnat sin trygghet vid Genesarets sjö. Och liksom på så vis lämnat sin fru och sina barn och sin ekonomiska trygghet. Och följt Jesus i 3 år. Han tror att det här är verkligen det som kommer bli lyckan, eller liksom säga, vägen och segern i mitt liv. Han har ju satt hela sitt rykte på spel. Att följa den här mannen, han har fått bli säkert hånad, antastad. Man har haft alla de rika och soldater och allt möjligt emot sig. Och sen så blir det bara fullständig katastrof. Och han säger, om alla ändå överger dig så kommer jag inte överge dig. Han är en man med stark självförtroende. Han har jättestark självbild. Och så går det totalt tvärtom. Han till och med ignorerar att han känner Jesus. Och då gör han inte det i något förhör eller inför någon polis eller så att säga soldat. Utan han gör det för en tjänsteflicka. Han gör det för någon han inte känner på torget. Utanför. Det är så, kan man säga, så lågt som han kunde hamna. Och när allting skalas av, vem är jag då? Och vad blir jag? För när livet hänger ihop, då beskriver man ju sig själv där man är utifrån det man gör. Jag är gift. Jag är förälder. Jag är ingenjör. Jag är frisk. Jag har pengar på mitt konto för att betala min mat och min hyra och lite extra. Jag deltar i samhället. Andra tycker om mig, jag har vänner. Jag är trevlig att vara med. Jag blir medbjuden. Vem är man när de där sakerna plockas bort? Min hustru vill inte längre vara med mig. Jag blir lämnad. Jag förlorar mitt arbete. Uppenbarligen så valdes någon annan framför mig att vara kvar på arbetsplatsen istället för mig. De fick komma på tillfället, sociala sammanhanget, men jag fick inte. Men vi sitter ju alla och fikar runt samma bord. Tar man bort vadet ur vem man är, vem är man då när man är kvar? Det finns en annan kris som inte talas så mycket om, men som ställer till stora svårigheter för många, och det är pensionskrisen. Den är väl väntad om något. Ändå ökar alkoholproblemen mycket bland äldre, därför att mycket av det man var har försvunnit, och vem är man då? Jag har lagt upp en bild som ni ser på en röntgenbild. Plocka bort det, allt det andra, så ser vi ganska lika ut. Det är som nattvardsringen. Nu står vi upp här av praktiska skäl. Men när vi kommer fram hit, Gud, han bryr sig inte så mycket om ni missförstår mig rätt, din så att säga status, utan han bryr sig om vad som finns bakom skalet. Han ser din själ, ditt hjärta, sin ande som han har lagt in i dig. Den bryr han sig så mycket om. De drömmar och de ambitioner och den uppdrag som han har tänkt för dig. Men allt det yttre, det kommer ju och går. Bibeln berättar att vi är Guds avbild. Ni har en bibelvers som man kan fundera oerhört länge på. I lite mer sin fullhet så står att Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Gud såg på allt han hade gjort och se, det var mycket gott. Och det leder till en fråga som jag har till dig. Och det är, vem är din grund? Och inte vad är din grund, utan vem är din grund? För ytterst sett så tror jag att alla har vi en person. I regel så maskeras det här av vår arbetsgivare. Eller den vi lever vårt liv tillsammans med. Eller våra barn. Våran förening. Alltså det finns något form av vad. Men vem är det som man ställer sitt liv på? Det finns alltid ett vem bakom den här vaden. Jag var en gång i en skolklass för många år sedan och berättade om den kristna tron. Och en tjej, hon sa till mig så här då, när jag berättade att Jesus är grunden för mitt liv. Hon sa, jag är grunden för mitt liv. Hon var 16-17 år gammal. Man såg på henne att hon verkade vara en sån här A-student, fylld av ambition. Och jag frågade henne, vad gör du den dagen som du inte håller ihop då? Och det här tror jag är ett av skälen till den starkt utbredande psykiska ohälsan. Den grundar sig ytterst sett inte på för mycket stress eller någonting annat, utan på att Kristus inte är närvarande på samma sätt. Så man är hela tiden grunden och ansvaret för ens liv, ens hela. Men Gud, han skapade dig naken och så sa han, du är god för att du lever. Du är god för att du är min avbild. Vem är jag? Det är viktigt för att kunna falla med hopp. Det andra, att när man möter en kris med Kristus, när allt faller var står jag, det är att komma ihåg att det är Gud som står stadigt i oss. Det är inte bara så att säga hur jag ska själv klara av det här, utan som Börje sa, jag föll på klippan. Gud står stadigt i oss. Vad händer med Petrus? Står i sista raden som ni har fått att han gick ut och grät förtvivlat. Han faller totalt så djupt som man kan göra. En annan så att säga, grupp av människor som råkar ut för att man faller totalt, det är när man drabbas av otrohet i en relation. Jag fick höra att de allra flesta människor som är otrogna hade inte tänkt att vara det. Men det bara blev så. Någonting ledde till det ena som ledde till det andra som ledde till det tredje, till det fjärde. Det fanns ingen tanke på att det skulle bli för långt eller gå för fel och så vidare. Och helt plötsligt har man katastrofalt svikit sina ideal till att börja med, men i förlängningen många människor runt omkring en. Ibland kan det sveket vara så hårt som man förlorar nästan allt. Och då gråter man förtvivlat, tror jag. Jag ville inte att det skulle bli så här. Min tanke var inte det, och så blev det så ändå. Och då kan man säga, som vissa människor säger, att det blev fel. Men när man är i en kris, då vet man att det var inte bara att det blev fel. Jag gjorde fel, och det har fått enorma konsekvenser för mig nu. Och då står Gud stadigt i oss. Så ni har en bild av ett träd som hålls upp av tre pinnar. Jag tycker det är en bild som kan fungera bra, därför att den som upprätthåller oss ständigt, hela skapelsen berättar Bibeln, är Fader, Son och Helige Ande. Sen blir vi så vana med att livet upprätthålls att vi tror att det beror på oss själva. De flesta människor så. Men Bibeln berättar att allting upprätthålls på grund av Guds ständiga pågående agerande. Och när stormen kommer, då knäcks trädet. Om man inte har tryggheten hos Gud. Jag har tre exempel. Något kan man läsa också som andakter om man vill hemma. Hanna som är barnlös i Gamla testamentet, hon är förtvivlad. I det här fallet är det väldigt tydligt så att det är, så att säga, hos henne som utmaningen ligger. För hon är gift med en man som har två hustrur. Hon är en av hustrurna då. Och den andra hustrun får barn, men inte hon. Hon känner djup skam. Vi kanske inte känner så skam när vi är barnlösa, men man kan känna sån saknad av att livet inte blir helt. Och så står det om hur Gud möter henne. Och hon blir gravid. Och hon blir så tacksam som hon så att säga, ger sitt barn in i citationstecken till Gud. Inte på offer, men att han ska få. Och han blir sen då profeten Samuel som smörjer David. Som blir den första som kallas den messias för Israel och är förebilden för Kristus. Tänk vad Gud kan göra hos en människa som lever i skam. En annan person är Elia. Han är en stark profet. Han har en stark tjänst och kallade sig i Gamla testamentet. Och så blir han förföljd. Det utbryter ett krig. De får en ny drottning. Som en fullkomlig, förfärlig diktator. Och hon tillber andra gudar. Han får fly ut i öknen. Han lägger sig ner och vill dö. Och Gud sänder en ängel som ger mat. Och sen så säger Gud, gå ut i öknen. Och så möter han honom där. Och Elia kommer tillbaka. Och genom ett under så visar Elia att Gud är den som är den starkaste. Och hela spelplanen vänder. Och istället så får alla drottning Isabels personer fly och bli dödade. Och tryggheten kommer tillbaka till Israel. Och Petrus förnekelse. Gud står stadigt i det som kommer hända i hans liv. Och Bibeln står att jag är Herren din läkare, står andra Mosebok. Och det spännande här är att Jesus förnyar det. Han säger, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Och hemligheten är att vi alla är sjuka. Sen när kriserna drabbar oss, kom du ihåg, han vill vara din läkare igenom det. Och även om inte du tänker på det, så tänker han på dig. Bibeln berättar också att Gud har lagt sin skatt i bräckliga lerkärl. Alltså, tanken är att Gud lever i dig, inte för vad du gör åt honom, utan därför att han har utvalt dig. Och det är bräckligt. Även när livet går sönder, då kan man tänka, då har inte jag någonting att berätta. Och du kanske har ännu mer att berätta, för Guds kärlek och hans ljus skiner ut mycket, mycket starkare när också det går sönder. Ändå är det ju så att när vi drabbas av svårigheter i kriser, problem, så är det en första tanke att då drar man sig ibland undan församlingen, kyrkan och kristna, för det kommer in en känsla av skam. Och det är den gamla människan som talar, ibland i kombination med en dålig kultur i en församling. Men Kristus, han vill vara våran läkare när vi hamnar i det djupaste djupa. Och det underbara är att vi får stå med Kristus. Och då står det i Apostlagärningarna 2 att då steg Petrus fram. Jag tycker det är en underbar liten textrad. För han faller så djupt. Och Jesus, han efter sin uppståndelse söker han särskilt upp Petrus. Och så lyfter han upp honom. Tre gånger har Petrus förnekat honom och tre gånger så upprättar Jesus honom. Och sen så blir han ledaren för hela församlingen, kallas för den första biskopen och även den som blir den första, så att säga, påven, om man har den bilden. Och sen när den heliga ande kommer på pingstdagen så blir han uppfylld och han kliver ut. Han som skämdes, han som ville gömma sig, han som inte tänkte att ingen kan vilja följa mig. Han är den som håller predikan på pingstdagen då 2000 människor blir frälsta. Hur är det möjligt? Därför att den heliga ande lever inom honom. Vi behöver komma ihåg, det är han som bär oss, det är han som är klippan. Han är allt och vi får delta i det. Att bli kristen, det handlar om att låta sitt liv äga rum inom oss. Och det sker även i kriser och genom kriser. Även i sådana som är pågående. Jesus upprättar honom fullständigt och han kan också upprätta även dig och mig fullständigt. Och även när det värsta drabbar, då minns man bilden av vad Jesus har följt med i döden och upp igen. Och som avslutning vill jag få säga att Kristus är klippan som bär. I Jesaja så står det att jag har lagt en grundsten. Det är Gud som talar genom Jesaja. Jag har lagt en grundsten. En beprövad sten. En dyrbar hörnsten. En fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Och i Nya Testamentet så förstår man poängen. För där förklaras det att klippan är inte en teori, utan det är en person. Och Jesus hänvisas som direkt i Romarbrevet 9 och första Petrusbrevet 2 som ni har där. Som klippan. Han är klippan. Och det som sägs 1000 år före det är att jag har lagt Kristus i Sion, Israel. Han är en beprövad sten. Han är en dyrbar hörnsten. En fast grundval. Den som tror på honom behöver inte fly. Kan stå stadigt när stormen kommer. När allt faller, var står jag? I honom så kan du få stå upp. Om allt faller så står vi stadigt, har jag skrivit. För klipparna är Kristus som bär oss. Och även in i döden, som Paulus skriver i Romarbrevet 14. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Det är därför man som kristen kan möta vardagliga svårigheter med hopp och optimism. Därför man vet om det värsta som kan hända mig. Det är döden. Och då möter han mig. Jag behöver inte frukta någonting. Så när bolånen rusar iväg. Eller det är konflikter i familjer. Det är så svårigheter som man själv bara vill stänga dörren och gå därifrån. Absolut inte möta det. Då finns det hopp. Hoppet sviker oss inte. Inte i allmänna ordalag. Inte på ett humanistiskt sätt. Utan för att, som Paulus har sagt. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den helige ande. Och därför har jag som avslutning en bön. Och sen så ska vi få musik efter det, så där får sjunka in. Och man kan gå och äta sen eller vara kvar här inne. Och en bön som i praktiken är en frälsningsbön, kan man säga. Därför att den heliga ande, Guds kärlek, ingjuts i oss när vi tar emot Jesus Kristus som vår räddare och frälsare och blir en kristen. Det är, kan man säga, konsekvensen av den. Så vill du, så ta tillfället i akt och be den bönen. Låt den få bli din med dina ord. Är du troende och kristen, så passa på att ta det här som en daglig omvändelsebön. Att få påminna om hans trofasthet, hans ljus in i ditt mörker. Och på så vis så kan du få möta en kris, kanske som är pågående. Se tillbaka på en som du har haft. Och han var med mig. Eller förbereda dig för den dagen som krisen kommer. För till slut möter den alla. Den yttersta krisen, om inget annat. Låt oss få be tillsammans. Jag inser att jag behöver dig, Jesus, som min klippa. Låt mig få ett liv som bygger på din kraft. Tack att du ser alla sår, smärtor och mörker inom mig utan att rygga tillbaka. Förlåt mig för allt jag gjort som varit fel mot mig själv och andra. Dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Amen.